Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl. Torsdag, Anna.
Mm.
Och det betyder krim för hela den fina slanten.
Oj, oj, oj. Och idag blir det pang för pengen, som du hade sagt.
Ja, nej, jag hade sagt idag blir det pang för peng, om vi ska vara riktigt noga.
Okej, det är taget.
Ja, nej, men och vi har ju sett att det har ju sladdat in ganska mycket nya lyssnare, så jag tänkte göra en liten kort välkomstharang.
Mm.
För att bara beskriva poddens kontext.
Take it away, Ljungdahl.
Take it away. Nej, men alltså, på måndagar kör vi en veckans spaning. Då är det ju broddare som skickar på oss något helvete, höll jag på att säga. Något vad som helst.
Ja.
Och vi slår på volley. Men på torsdagar, då ägnar vi oss helt åt krim. Och det kan vara någonting så nördigt som en liten bloddroppe.
Nördigt.
Det kan vara en lösnäsa. Det kan vara ett juridiskt mäcklemang. Det kan vara något spännande fenomen.
Mm.
Och som vi vänder och vrider på dessa saker. Och vår förhoppning är att ni ska lära er någonting. Kanske att vi ska lyckas avliva någon liten myt.
Mm.
Och sen har vi ju, ska vi säga, alltid rätt men aldrig tråkigt.
Så kan man säga.
Alltså, är det vår paroll?
Ja, det tycker jag. Den kan jag skriva under på. Det gör ju ingenting om man skrattar lite med oss också. För ibland är vi ju faktiskt också roliga, har vi förstått.
Och ibland skrattar åt oss.
Aha. Mm.
Ja.
Så är det.
Men så är det. Och vi är inte podden där man vänder och vrider på de mest kända och mediala och färskaste fallen. Utan vi penslar med bred pensel och försöker lära er mer om kanske er själva, kanske samhället är stort, men framförallt om krimträsket.
Mm. Så härligt.
Fick jag till det?
Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Du jobbar som om du aldrig hade gjort något annat än att poddat.
Nej. Nej, det har jag. Och det är därför vi är så bra på krim. För att vi har ju ägnat hela vår yrkeskarriär åt skiten.
Ja, det är sant.
Idag, jag skulle vilja leda in dig på ämnet, för det här är ett sånt här ämne som jag tror att om folk hade fått önska lite olika krimämnen så är nog det här i alla fall väl önskat.
Mm.
Vi ska prata om stageade brottsplatser, om just saker det, som är någonting annat än vad det ser ut som.
Precis, och det är lite så här teatraliskt tema nästan. Eller så här, mm, det är något som vi ofta, som vi känner igen kanske snarare från tv-produktioner och film och sådär, eller hur?
Mm. Mm.
Ja, men precis. Ska vi dra igång då, helt enkelt?
Kör, vi kör.
Vi börjar väl med, tycker jag, att bara kort försöka definiera det här begreppet, för det är faktiskt ett vedertaget begrepp. I, håll i hatten.
Litteraturen.
Jajamän, jajamän. Det här, det här handlar alltså om att medvetet vidta olika typer av åtgärder. Till exempel att ljuga eller att rubba bevisning på en brottsplats. För att då försöka simulera olika skeenden eller aktiviteter. Som handlar om, eller som syftar till att försvåra en utredning. Är du med? Alltså,
vill jag är helt med.
Härligt. Vill man missleda eller förvilla eller förbrylla polisen som kommer till den här platsen, så vidtar man då vissa åtgärder för att helt enkelt lura oss upp på läktaren.
Och det handlar ju för att komma undan med sin brottsliga handling.
Exakt.
I de allra flesta fallen. Mm.
Ja, men det är ju en väldigt vanlig liksom motivationsfaktor. Och hur kan det här gå till då? Ja, men det handlar om olika brott och olika tillvägagångssätt. Ett exempel kan vara att placera en mördad kropp i en bil som man sen till exempel knuffar ner i vatten för att få det här att se ut som en olycka.
Mm.
Och det finns några avgränsningar här. När vi pratar om stageade brottsplatser så menar vi inte generellt det som sker när till exempel anhöriga anträffar en annan anhörig, så att säga, som är avliden och har vidtagit åtgärder för att till exempel snygga till kroppen eller att få hela den här situationen att framstå som mindre, vad ska man säga, genant. Eller vi har de här fallen med autoerotisk död till exempel. Om en mamma anträffar sin son avliden hängandes i en snara i pojkrummet med känslan av att det här har skett inom ramen för en sexuell aktivitet, så kan det finnas en vilja att försöka förfina det här då.
Skyla lite. Ja. Men det är ungefär som i övrig juridik. Man kikar ju då i det där fallet på syftet med åtgärden.
Exakt. Mm. Helt riktigt. Och det här kan förekomma både när det gäller det dödliga våldet och det icke-dödliga våldet. Alltså mord, misshandel och icke-dödligt våld kan handla om bedrägerier till exempel.
Jag tänkte säga det, en vanlig förekommande stagning, det är ju de så kallade försäkringsbedrägerierna.
Ja, just det.
Där man vill att det ska se ut som en olycka så att man får ut på försäkring. Till exempel om man eldar upp sin gamla sommarstuga eller vad det nu är.
Ja,
och så stagear man det på ett visst sätt så att man ska tro att det är olycka och inte brott.
Ja, jag kan tänka mig att du i din tidigare yrkesroll har kommit i kontakt med den här företeelsen. Alltså att man har misstankar om att ett grovt brott faktiskt har varit arrangerat. Och där man spaningsvägen vill försöka förstå vad det här handlar om.
Ja, man kan ju sitta hemma på polishuset och knappa i datormaskinen bäst man vill. Men förr eller senare, vissa brott behöver man helt enkelt få andra pusselbitar.
Mm.
Och då är spaning en av de verktygen som man använder då för att ta reda på hur det egentligen ligger till.
Mm. Ja, precis. Mm. Du Lena, bara för att sätta oss i rätt kontext så tänkte jag faktiskt göra ett undantag från vår princip att prata gamla fall. Och helt kort faktiskt dra ett fall. Det är nu 20 år gammalt och det är avdömt och klart. Och jag har avidentifierat individerna här som ingår. Är du med?
Då faller den under alla våra kategorier.
Ja, den gör ju det.
Eller kriterier.
Precis. Alltså det här är ett 20 år gammalt mordärende och det här kommer in till polis efter att en boende i en fastighet har hittat då offret, en kvinna, hängandes avliden i en takbjälke på vinden.
Mm.
Och polis tillkallades då och bedömde det här då som ett suicid. Man gjorde liksom inga iakttagelser som förde misstankarna i någon annan riktning sådär. Men så var det så att offrets, en anhörig här, ifrågasatte den här uppgiften om att mamman skulle ha velat tagit sitt liv.
Mm.
Och polisen valde att inleda en förundersökning. Bland annat så kom det fram att ett ex till den här kvinnan hade hotat henne i meddelanden och sådär. Som dottern då i det här fallet kunde visa. Så man drog igång en förundersökning. Och misstankarna då kom att riktas mot det här exet ganska snart. Exet förnekade att han skulle ha bragt henne om livet. Men däremot så tillstod han att han hade varit på platsen. Och han hade hängt henne i takbjälken. Men detta först efter att hon skulle ha fallit ner för en vindstrappa. Och först avlidit. Mm-hmm. Så hävdade han att jag gjorde det här för att inte några misstankar skulle riktas mot mig.
Okej, han försökte snacka på sig en brott mot griftefriden istället för mord.
Precis. Och man kan säga att innan den här utsagan kom så hade också liksom ett antal hypoteser prövats utifrån den misstänktes utsagor. Han ville först inte tillstå att han hade varit på platsen alls. Ja, du vet, han presenterades med mer och mer bevis och till slut så liksom angav han en historia som han hängde upp sin förklaring kring.
Och det ska jag säga, det är ett klassiskt manér att jag drar en historia och jag håller fast vid den. Ofta så placerar de sig själva kanske på platsen men tar sig men lägger inte sig själva i själva den brottsliga handlingen. Och ju mer bevis och information som kommer fram så försöker de skruva på sin historia så att den ska passa det som polisen vet.
Precis.
Det jobbiga för dem är att det läggs ju fram nya saker hela tiden så att den där historien kan skruvas ganska mycket på.
Exakt. Och då för att leda in oss lite grann på hur man kan avslöja att det är ett staged mord så blir ju kriminaltekniken och rättsmedicinen ganska viktig här. Alltså försöka få fram solid bevisning som pekar i en annan riktning helt enkelt. Eller, alltså en utgångspunkt är ju att liksom bekräfta den här utsagan som ges. Eller avfärda den och visa att det har gått till på något annat sätt. Och bara för att nämna några av fynden som man gjorde här då. Så dels vid obduktion så kunde man konstatera att den här kvinnan hade skador som var diffusa. Det var i vart fall inga skador som man får i medvetslös tillstånd. Så hon måste ha fått de här skadorna en kort tid liksom innan hon avled då. Man hittade fiber. Man konstaterade att offret bar en ljusstickad kofta. Och det fanns damm på hennes svarta byxor. Det fanns också damm i hennes ansikte. Ett pärlörhänge låg löst på hennes kropp. Sen hittade man då, apropå det här med fiber, en ljus fiber i trävirket till dörröppningen in till vindsförrådet. Och den här är då på 180 centimeters höjd. Så man har mätt in den här enstaka fibern. Man hittar...
Det är noga brottsplatsundersökning som har...
Ja, det får man ändå säga. Man hittar ett enstaka hårstrå. Man konstaterar att det är damm på golvet i det här vindsförrådet. Man gör också vissa fynd i lägenheten. Där man hittar dels blod från henne, dels blod från honom. Och fiber på golvet från henne. Så alla de här fynden, det här är bara några då exempel på de fynd man gjorde. Men alla de här iakttagelserna man gjorde. Jag kan nämna också att man anlitade Sveriges provnings- och forskningsinstitut. Som då analyserade träbjälken här. För man såg att repet hade liksom påverkat bjälken på ett sätt som inte var förenligt med utsagan hos den här misstänkte. Och alla de här fynden sammantaget kunde visa att det först hade varit någon form av handgemäng i lägenheten. Sen har hon avlidit och burits upp för vindstrappan, avsatt sina fiber, fastnat med något hårstrå någonstans på vägen, troligen legat på golvet på vinden, fått dammet på sina kläder och sedermera hängts upp på den här takbjälken. Men det här är ett exempel på hur svårt och hur liksom utmanande det kan vara. När första patrull kommer till platsen och har att bedöma vad det är som har hänt på en plats.
Skulle du säga att det är en klok sak att göra som gärningsperson? Alltså, hur många lyckas tror du?
Alltså vi vet ju inte det tyvärr eftersom det här är ju en företeelse som medför en risk för ett mörkertal. Man kan ju tänka sig att något eller några fall missar vi. För att de är helt enkelt för väl genomförda.
Ja.
Pratar man om förekomst totalt i världen så pratar man om någonstans mellan 3-8% av alla mordärenden är stagade. Men det här är ju ett svårstuderat liksom fenomen av den enkla anledningen att vi inte vet exakt alltid vilka som är de här fallen. Man får gå tillbaka och titta på de bekräftade så att säga.
Ja, men vi kan väl i alla fall konstatera med tanke på hur mycket du har berättat om kriminaltekniken genom alla våra avsnitt att det är förmodligen mycket svårare än vad man tänker sig.
Ja, att lyckas menar du?
Ja.
Ja, men precis. Ja, men förutsatt...
Du har ju Locard och så vidare och så vidare.
Precis.
Att tro att man bara säger, men om jag sätter na så här så tror de nog så här. Ja. Det är ju kört. När du kommer med din lilla tapirnäsa.
Ja, vi kommer komma in på det lite senare, men jag skulle vilja hävda att i Sverige så har vi en god tradition av mordutredningar när det gäller den kriminaltekniska delen. Det vill jag hävda. Alltså vi har ju en närmast 100% uppklarning och det beror ju på att vi faktiskt lyckas få fram teknisk bevisning och det innebär ju att vi har lyckats rekonstruera helt eller i stora delar brottet.
Ja.
Vem är det som stagear då? Det är ofta män det handlar om här och det är ofta någon i offrets närhet. Det här kan ske...
That's a shocker.
Oh no, it's not.
Det här är mitt chockade ansikte som du ser genom telefonen just nu.
Du tappar alla fräknarna nu, ser jag.
Ja.
Ja. Berätta, hur tänker du?
Nej, men, att det är ofta en man tänker väl på, det är väl ren statistik. Det är såklart att det är det. Mm. Och offrets närhet är för att det oftast är det. Men jag tänker, kan det inte påverka... Jag menar, film och tv... Det är ju mer ymnigt förekommande med stageade mord där än vad vi kanske upplever IRL, som kidsen skulle ha sagt.
Ja, just det.
Finns det, kan man se att det finns någon form av copycat-effekt? Att det liksom har stageat mord rent inspirerade av filmens och tv-seriens värld?
Mm.
Eller kanske att det finns skarpa case som sen sprider sig? Eller?
Ja, men det här är ju en teori man har kring liksom inspirationen till att agera, att det skulle vara då hämtat från tv-serier. Jag har ju själv jobbat med ett ganska uppmärksammat styckmord där inspiration hämtades från Dexter till exempel.
Just det.
Ja, så att visst förekommer det här. Och här kanske vi ska vara glada, Lena, på något sätt för att de inte skildrar verkligheten, de här serierna. För det innebär ju att när vi kommer till platsen så kan ju vi... så att säga, utgå från att om det här är en stagead brottsplats så har man ju i vart fall sannolikt inte full koll på hur de här fallen normalt ser ut. Det här kan ju ske då planerat eller rent impulsmässigt. Och det är klart att graden av planering också speglar hur väl exekutionen är, så att säga. Alltså hur väl genomfört det här är. Syftet var du inne på inledningsvis, det handlar om att undandra misstanke då från en själv till en gärning. Och angreppspunkterna här, det är ju då att dels kan det vara att få dödssättet att se ut som ett annat. Att då få ett mord att se ut som självmord eller olycksfall till exempel. Det kan också handla om att få dödsorsaken att se ut som en annan än den verkliga. Eller att få motivet att framstå som ett annat än det verkliga.
Fråga. De här morden, och nu hamnar jag igen i filmens och tv-seriernas värld. Där det dödas människor och sen så placeras kroppen. Inte kanske för att komma undan, men det, ibland skrivs ju något ord med blod på väggen, typ i Seven.
Ja, just det.
Eller att det liksom, att man nästan lämnar ett litet meddelande.
En liten signatur, ja.
En signatur, eller tar en liten trofé, eller lämna någonting, eller ja, men liksom, att man på något sätt vill ha något mer budskap än att jag har dödat den här personen. Det handlar ju inte om att man ska komma undan, tänker jag. Räknas det också som ett stageat?
Det kan du göra, för att i begreppet så ingår också arrangerandet. Alltså
ja, just det.
Att man vidtar åtgärder efter själva gärningen. Som egentligen kanske inte alltid är kopplat till själva brottet i sig. Och det, där har du ju det här med signaturen. Alltså att man vill skicka ett budskap. Och meddelandet kanske inte alls egentligen speglar den här förövaren eller motivet. Och det kan ju vara ett sätt då att förbrylla återigen.
Ja.
Det handlar ju om...
Men jag tänker också sista kränkningen. Alltså om man mördar någon i ren affekt och liksom vill kränka. Då kan man ju ibland se att det har liksom... påverkats, arrangerats, gjort någonting med kroppen.
Ja, alltså man kan väl säga så här generellt att det man ser på kroppen speglar ju ofta sinnesnärvaron och motivationsfaktorn hos förövaren.
Och affektläget.
Ja, exakt, inklusive affektläget.
Ja, okej.
Och du är inne nu på liksom aktiviteter, alltså medvetna då fysiska aktiviteter som handlar om att försvåra eller förställa platsen eller kroppen. Det kan handla om att städa en brottsplats, att stöka till på en brottsplats, att manipulera den på andra sätt. Kanske ställa fram föremål som inte egentligen har med platsen eller skeendet att göra men som ska då förvilla. Att påverka kläderna på kroppen. Att ringa in och anmäla det här som något annat än vad det är. Eller att kanske till och med arrangera så att en tredje part ska hitta den här kroppen vid en tidpunkt då jag är långt, långt bort från den här platsen. Det kan handla om att byta kläder på offret. Att flytta på kroppen. I syfte då att flytta på själva brottsplatsen. skada sig själv.
Du brukar ju prata om brottsplats och fyndplats.
Ja, just det.
Som två olika saker.
Mm. Ja, men precis. Och det är ju inte alltid de sammanfaller. Det är ju inte alltid brottsplatsen är en fyndplats, så att säga. Och vice versa. Det kan ju också vara så att man misstänker att misstankar kommer att riktas mot mig och därför tillfogar sig själv skador. För att det här ska framstå då som något slags nödläge eller självförsvarssituation.
Mm-hmm.
Skriva ett självmordsbrev.
Men stopp, tillbaka.
Ja. Yeah.
Att då, det måste ju vara i princip omöjligt att ge sig själv värjningsskador för att det ska se ut som ett handgemäng. Det måste ju rättsläkarna kunna slå hål på.
Ja, alltså det finns ju vissa, vad ska jag säga, kännetecken och särdrag för självtillfogade skador som vi inte behöver gå in på här. Men det finns ju vissa hållpunkter och vissa sätt att avslöja om det är det eller inte. Men är man tillräckligt förslagen, skulle jag säga, och har gjort sin hemläxa, då kan man nog lyckas med det ändå. Det är ju tyvärr så, det har vi ju pratat om i en annan podd, att många av skadorna som uppkommer liksom uppsåtligen via misshandelsvåld överlappar ju den kliniska bilden med olycksfallsskador. Så det innebär ju att gå in i en dörr eller en, vad det nu kan vara, ramla på ett hårt underlag kan ju faktiskt ge skador som kan påminna om sådana som du kan få av att utsättas för våld uppsåtligen.
Mm. Ja.
Så det innebär att du kan ju faktiskt tillfoga dig en blåklocka, rent ut sagt, själv.
Om du bara tillräckligt motiverad.
Om du är tillräckligt motiverad, precis. Vid någon tidpunkt här så kommer ju då mitt gäng kallas till den här platsen, kriminalteknikerna. Och det är ju ett ganska stort ansvar som vilar på oss att faktiskt känna igen de här avvikelserna eller felaktigheterna på platsen.
Men stopp. Jag skulle nog säga att det ligger en jävla press även på första patrullen.
Absolut. Visst gör
alltså
det.
Alltså innan, för att ni överhuvudtaget ska komma till platsen eller innan ni kommer på platsen. För det är inte lätt. Ni har ju ändå tränat öga, ni har arbetsmetoder, ni har speciell utbildning och sådär.
Mm.
Men det är ju ganska många gånger, och det kan jag tänka tillbaka på när vi hade övningar på polisutbildningen när jag var lärare där.
Mm.
När man då jävlas med dem och lägger pusselbitarna för att de gärna ska förstå.
Ja,
att vänta här nu, om ni bara chillar lite grann och tänker att det den här personen säger är helt ologiskt till det du ser i rummet.
Mm.
Det är ganska höga krav.
Verkligen.
När man då, och de jobbar oftast i högre tempo och kanske där och ska börja kolla om det är någon som ska rädda liv eller att man ska gripa någon och tänka på det här samtidigt.
Verkligen. Jag håller helt med dig. Och sen, jag menar, självmord är ju en form av onaturlig död som ofta, eller som alltid påkallar någon form av utredningsinsats. Sen är det ju inte alltid att vi kallas ut till platsen bara för det.
Nej.
Och jag menar, är det staged som ett olycksfall, då kanske det är ännu svårare. Tänk dig att den här patrullen kommer hem till en, åker ut till en adress, en man ringer och säger, min hustru ramlade ut för trappen här, jag anträffade henne avliden nedanför trappan. Alltså ta steget därifrån att bygga upp, vad ska jag säga, misstanke om mord är ju inte given om det inte finns några tecken på strid eller våld. Nej. Eller historik på adressen eller...
Ja. Och sen är också situationen, för det vet jag att vi då, man kanske gjorde det lite tumultartat så att de liksom rusar in och ja, man kanske skjuter bort en stol och tar bort förskäraren från diskbänken för att ingen ska göra sig illa. Man säkrar ju platsen på ett sätt när man, för som polisen när de går in i en bostad, då är det här är min arbetsplats nu, det vill säga jag bestämmer över den här platsen just nu.
Mm.
Och då är det är inte helt lätt när man sen 45 minuter senare och pulsen har liksom lugnat sig lite, när det kommer någon och frågar, du exakt hur stod den här stolen?
Mm.
Är det någonting som är flyttat i den här lägenheten sen ni kom in? Och då börjar man tänka så här, alltså jag bara vräkte undan en stol, skicka bort en kniv, det är ganska svårt att liksom memorera, om det sen visar sig i efterhand att det var ett mord,
ja,
eller någon form av brott, och då försöka rekonstruera sitt minne och försöka komma ihåg hur den där kniven låg eller var, vem stod.
Exakt.
Det är tufft.
Verkligen. Och tack och lov så har ju i alla fall våran funktion då, några såna här bra arbetssätt som vi ju tillämpar i alla fall, men som hjälper oss också i såna här. Och då handlar det ju om att göra en analys av brottsplatsen och att målet är att rekonstruera händelsen. Och till vår hjälp här så har vi en mycket välkänd princip. Vilken då, Lena Ljungdahl?
Ska vi prata om Locard?
Äntligen. Jag blir alldeles varm inombords när jag hör dig säga de här
härliga jag har lärt mig så mycket av att podda med dig så många avsnitt. Och jag älskar när vi får våra meddelanden på Instagram där folk bara säger, jag kan inte se på krimserier längre. Jag hör mig själv sitta och skrika i soffan, tänk på Locards princip. Det är ju roligt ändå.
Ja, men det är härligt. Det är det vi vill uppnå här. Att man ska lära sig något av vårt tugg vecka efter vecka. Locards princip hjälper ju oss att förstå till viss del vad som har hänt på en plats. Alltså det bygger på principen om att spår överförs vid kontakt mellan ett föremål och en människa eller mellan två människor. Och då överförs spår i båda riktningar. Så att om du kliver i en bloddroppe, då kommer du få blod på din sula eller strumpa samtidigt som din strumpa eller sko kommer ha påverkat bloddroppen. Och utifrån den här principen försöker vi då förstå alla skeenden i den här händelsen. Från att vi kontrollerar om inbrytning har skett via ett fönster eller en dörr till exempel. Till det att det här offret har avlidit och en gärningsperson har lämnat platsen. Och vi hänger ju upp en del av de här iakttagelserna också på det faktum som du själv alldeles nyss var inne på. Nämligen det logiska agerandet på den här platsen, eller kanske snarare avsaknaden av logik som då ofta speglar de här platserna. Vi kan ju se att förövare ibland är stressade till exempel, och det kommer ju yttra sig även om man har försökt att förställa den här platsen på ett sätt som inte är med sanningen överensstämmande, så att säga. Det kan ju vara tidiga uppgifter som lämnas av den här misstänkte. Om det nu är så, om vi återgår till exemplet med att en man slår larm för att man har utsatts för något, eller ens hustru har avlidit i bostaden, och ett annat scenario då skulle kunna vara att det bröt sig in två gärningspersoner hos oss mitt i natten och de utsatte min hustru för våld i flera timmar och till slut så avled hon och de drog. Då blir ju det liksom våran utgångspunkt på den här platsen, att försöka hitta spår som styrker det. Men bara den uppgiften gör att vi kommer dra öronen åt oss. För varför skulle två personer bryta sig in i ett hem och inte först ge sig på det största hotet? Mannen i det här fallet. Och varför skulle mannen vara helt utan skador? Alltså att man kritiskt faktiskt också måste ifrågasätta ibland de uppgifter som vi får till oss. Sen kan det vara så att uppgifterna är felaktiga på grund av att man är i chock eller i sorg eller av någon annan naturlig orsak inte har koll på riktigt vad som har hänt. Och det måste man ju också ha med sig naturligtvis.
Får jag sticka in en liten grej?
Ja.
Det här ifrågasättandet, det tror jag generellt att folk, och det har jag själv upplevt när jag själv har då fått göra det här mot människor, de tar oerhört illa vid sig, och det förstår man ju om personen är oskyldig.
Absolut.
Och det här är som de säger. Men att man som förälder som har precis förlorat ett barn blir ifrågasatt om det kanske inte kan vara mannen, som du säger, där hustrun precis har dött. Men det är ju så att vi måste ju utreda, är det så eller inte så? Om du är gärningsperson så kommer ju du inte säga det direkt. Det vill säga, vi måste ifrågasätta och pröva tesen.
Verkligen.
Men det är med en stor portion ödmjukhet, för har man då fel och säger att du är bara offer, du är bara anhörig, du är drabbad. Men just, man måste förstå att rättssystemet är uppbyggt så att man måste testa alla teser, och då kan det bli så att du behöver bli ifrågasatt trots att du är helt oskyldig, för annars så skulle ingen bli dömd för något brott.
Nej, men och sen är det väl så att vi lutar oss också mot erfarenhet och till viss del forskning. Alltså vi vet ju att de flesta gånger...
Och statistik.
Ja, men jag menar det. Statistiken. Vi vet ju att det är ofta en man och en närstående som är skyldig i just det här exemplet. Men det behöver ju inte vara så. Men det kan innebära att det ja, det kan ju medföra ett frihetsberövande, alltså att man grips initialt som misstänkt för det här. Och det är ofta så att i de här fallen så är det i offrets egen bostad som det här sker. Och det är inte heller sällan det är förövaren som då, nu gör jag citationstecknet här. De klassiska musöronen.
Det är starkt i radio.
Se nu, nu gör jag det.
Ja.
Det är ofta förövaren som hittar offret och slår larm. Och jag var inne på det här med brottsplatsanalys och rekonstruktion. Alltså försöka få ihop alla våra fynd till en helhet. Men då varje fynd blir ju i sig också ganska intressant. Vi kommer ju tillsammans med rättsläkaren till exempel titta på skadorna. Var sitter de? Är de förenliga med det som är då, vad ska jag säga, den inledande misstanken om vad som har hänt, helt enkelt. Och vi kommer söka spår på kroppen. Vi kommer titta på det här med likfläckarna på kroppen. Finns det någon indikation om att kroppen är flyttad på? Finns det blodspår där det inte förväntas finnas blodspår utifrån den beskrivna händelsen, till exempel? Klädernas läge på kroppen, hur ser de ut? Vi kan titta på dem och förstå om kroppen har dragits, antingen i fötterna. För vad händer då? Jo, då kommer kläderna på överkroppen att se liksom rullad ut uppåt. Medans om man är dragen i händerna så kommer byxorna eller en kjol se förlängd ut eller sträckt. Så det här är exempel på sådana saker som vi kan titta på för att förstå, har det hänt saker efter att den här människan har tagit sitt sista andetag?
Men det här måste ju innebära en lång stund av att du bara står rakt upp och ner på brottsplatsen och tittar och tar in och liksom analyserar dina synintryck innan du överhuvudtaget pillar på något och rör något. Och...
Ja, men verkligen. Och det här har vi också varit inne på tidigare, den här one-shotten som man har. Ja. Hur viktigt det är att öppna sin kaffetermos där på tröskeln och inte skämmas för att man vill ha sin kopp kaffe.
Nej, men på filmen finns det ju en mordutredare, en mordutredare som är på platsen, som går gärna runt med en penna och lyfter på olika saker med pennan. Och är mordutredare / insatsstyrka / kriminaltekniker, ofta klädd i trench.
Ja, det är mycket trench där, ja.
När ni är på plats och det är någonting som ser ut som ett mord och du gör allt det här, har du en mordutredare rundfladdrande eller jobbar ni med olika saker vid olika tidpunkter?
Man kan väl säga att, eller på första frågan så kan jag svara nej, jag har inte en mordutredare med mig på plats. Jag har ju en kollega, en annan kriminaltekniker eller två. Däremot så jobbar ju mordutredarna parallellt med att vi gör våran undersökning. Och gör vi iakttagelse här ganska snabbt? Är det så till exempel att hårets position är utdraget, vilket tyder på att kroppen har förflyttats? Då kommer vi meddela kanske då förundersökningsledaren eller utredaren den här iakttagelsen. Alltså vi misstänker att det inte alls har gått till på det här sättet. Vi ser tecken som tyder på det här eller det här. Men det är ju då liksom högst preliminära uppgifter. Vi måste ju sen på vår kammare sammanställa allt det här och fnula, som du hade sagt, Lena.
Yes.
Det finns många sådana här saker man kan titta på. Om det sitter skor på fötterna, hur ser knutarna ut? Ser de ut att vara knutna av offret själv? Man kan titta på andra skor i dens ägo för att se om det finns något att jämföra med, till exempel. Finns det en strypsnara runt halsen så kommer vi att titta på läget på snaran eller på... vad heter det nu då, snörfåran som bildas i huden, alltså läget på den. Ser det här ut att vara förenligt med en kropp som är hängandes fritt från en bjälke till exempel, eller är det mer talandes för att snörfåran har uppkommit genom strypning och sen har kroppen hängts upp? Den typen av observationer. Rinningar av blod rinner inte horisontellt, utan blod rinner med hjälp av tyngdkraft uppifrån och ner. Vilket kan vara en annan sån observation som kan tyda på att kroppen har ändrat läge eller förflyttats. Eller sådär. Finns det besudlingar på kroppen av något slag? Okej. Då kan en intressant undersökning vara att se, finns det liknande såna här besudlingar någon annanstans i bostaden som kan tyda på att kroppen har varit i kontakt med den här besudlingen, dragit med sig den och sen placerats på ett nytt ställe. Hänger du med, Lena?
Jag är med så här långt och jag vet att du har lite olika exempel att komma med, men innan dess, kisspaus.
Jajamän.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Det är avsnitt 113 och Anna håller på att lära oss allting om stageade brottsplatser. Vart ska vi?
Ja, men jag tänkte så här, ska vi inte ta och försöka sätta de här fynden i någon form av kontext också? Till exempel, alltså, försöka gå in lite grann på hur de här stagingarna brukar karaktäriseras. Och vad som kan vara intressant att titta på. Alltså när det gäller mord som stageas som olycksfall, så kan ju olycksfallet i sig innebära egentligen vad som helst. Vi har varit inne på det här med fall, och det är ofta fall från hög höjd. Bilolycka. Eller ofta faktiskt brand.
Mm-hmm.
Alltså kroppen utsätts för våld som har varit dödligt först. Och sen så arrangeras de här platserna att se ut då som olycksfall.
Och man kan... Typ sängrökning eller?
Ja, till exempel. Eller simulerat elfel till exempel, eller någonting annat.
Men det måste ju vara omöjligt att få till.
Jag önskar jag kunde säga ja.
Ja, men jag förstår varför man går brandledet, eftersom då kanske då de facto alla bevisen brinner upp.
Mm.
Men att simulera ett elfel... Mm. Alltså, jag vet ju de här brandingenjörerna är ju jävligt duktiga på att hitta källan.
Ja, men det är
jag de. Tänker så här att det är svårt att simulera ett elfel när man sen ser att det har börjat brinna på tre platser unisont, samtidigt synkroniserat med hjälp av brännbar vätska.
Absolut, jag är helt med dig där. Förutsatt att inte brand har pågått så länge så även spår har brunnit upp. För det är ju faktiskt så att även den brännbara vätskan brinner ju vid någon tidpunkt upp. Och har det brunnit tillräckligt länge då, och vi kommer fram till en ruin liksom. Då är det inte så jädra mycket för oss att göra heller tyvärr alla gånger. All el är upprunnen, vätskan som används är upprunnen. Alltså det är svårt för oss att påvisa någonting annat än att ha brunnit på platsen då kanske.
Då får man ju kolla, för man ska inte glömma en viktig sak. Vi har ju själva brottsplatsen och allting som ni kan hitta på den. Bevis och saker som talar i någon riktning. Men vi ska inte glömma bort det som vi alltid tjatar om polisiärt, omständigheter i övrigt. Alltså utöver brottsplatsen så finns det ju en person, det finns kanske IT-forensiskt att titta på, man kan spana, man kan hålla förhör, det finns vittnen och så vidare. Så att man ska inte tro att brottsplatsen och liksom teknisk bevisning är det enda som finns att tillgå, utan det är precis som allting annat ett av verktygen.
Absolut, bra poäng. Och saken är den, när det gäller just det här fenomenet så understryks nogsamt i
litteraturen.
Ja, att motivet är oerhört viktigt att titta närmare på. Vi kommer till det alldeles strax. Du var inne på det här att det brinner länge och hårt och att syftet skulle vara att förstöra spår och bevis. Men om vi sammanbuntar de här då, brand, fall från hög höjd eller bilolycka i hög hastighet eller från hög höjd, så finns det ju en gemensam faktor här. Och det är ju hög energi. Alltså det finns ju stor risk att både skador och spår på kroppen blir väldigt påverkade. De som fanns från början. Med ett massivt högenergirikt våld kan ju vara jättesvårt att liksom kunna särskilja alltså skador som har uppkommit före det här då olycksfallet och de som är förknippade med det. När det gäller bilolyckor i USA, när man tittar på stageade mord och som då har stageats som olycksfall, så är just bilolyckor ganska vanligt. Eller det beskrivs eller återkommer ofta. Och det man ser gemensamt där, det är att bilen anträffas sällan i närheten av den riktiga brottsplatsen. Så att en tanke är ju då att man helt enkelt tar sig en bra bit ifrån där brottet har skett. Kanske för att vinna tid eller för att hinna själv försätta sig på en plats så att man drar misstankarna bort från sig. Och det här när man stagear som olycksfall, det är ju ganska närbesläktat med det som sker när man stagear som självmord. För jag var inne på det här med fall från hög höjd. Det kan ju också vara ett sätt att ta sitt liv på, att kasta sig från hög höjd. Och det som är viktigt när det kommer in som ett självmord, det är ju såklart att leta efter ett självmordsbrev. Det finns inte alltid självmordsbrev, men ganska ofta skulle jag vilja påstå. Och då är det ju viktigt att se dels innehållet i det här brevet, dels handstilen och dels placeringen.
I de stagade... Vänta, nu för tiden. Sitter folk på riktigt och skriver, alltså varför skriver man för hand? Det är ju ingen människa som någonsin skriver för hand längre. Det här avskedsbrevet kan väl finnas i någon form av telefon eller mail eller någon annanstans? Eller skriver de med snirklig fin stil på ett kuvert?
Det finns båda varianterna skulle jag säga, och jag skulle vilja, utan att veta säkert, så är min känsla att det är ganska starkt kopplat till ålder på den avlidne.
Ja.
Yngre är ju mer vana kanske att hantera och skriva på dator.
Ja, de kan inte skriva.
Nej.
De vet inte hur man gör.
Det kan vara så enkelt. Det finns några då särdrag när det gäller just det här fenomenet självmordsbrev och när brottet är stageat eller mordet är stageat. Och det är att ofta så anträffas brevet i närheten av kroppen. Och det kan ju bero på att förövaren kanske är rädd för att brevet inte ska hittas annars. Alltså om man lägger det på ställe där vi inte hittar det, så kanske chansen är större att man ska misstänka att det är fråga om ett mord än ett självmord. Ofta i de här breven så anges någon form av referens till förövaren. Och det är kanske inte så svårt att förstå att man väljer att fabricera det så om förövaren är en närstående.
Ja.
Och viktigt här då är ju att jobba med handstilsanalys naturligtvis. För att försöka klarlägga att det faktiskt är den avlidne själv som har skrivit brevet. Och det som är lite märkligt i de här sammanhangen är att det ofta också saknas ägodelar från de här människorna. Vilket man har lite svårt att förstå. Och det är ju inget som vi känner igen från de vanliga suiciden, de äkta suiciden.
Vadå saknas ägodelar?
Ja, så att man plockar med sig kanske smycke eller fotografier eller någonting annat från den här platsen. Alltså man man påverkar platsen även fysiskt när det gäller ägodelar. Vilket ju inte är liksom vanligt vid äkta suicid.
Nej, såklart.
Då förväntar vi oss inte att finna det. Man kan ju också titta på om det finns självtillfogade skador. Det var vi lite inne på att göra en skadanalys av dem. Men också naturligtvis finns det andra skador som inte kan förklaras av sättet som man har valt att ta sitt liv på. Som då kan ha uppkommit i någon form av tumult eller handgemäng. Viktigt också är ju att undersöka, det gör vi ju alltid, finns det tecken i miljön på psykisk ohälsa? Finns det kallelser till psykiatrin? Eller har den här individen ätit psykofarmaka?
Ja.
Eller?
Ja. Det här tycker jag, de självmord jag har varit på, Då omständigheter i övrigt i lägenheten eller i huset eller vad det nu är för bostad, att man får en känsla direkt att det här är i alla fall en person som åtminstone på slutet kanske inte mådde helt hundra. Det kan vara enorma mängder pryttlar eller väldigt osanitärt eller liksom någon som har suttit och maniskt skrivit. Det kan vara vad som helst när man känner så här. Och det behöver inte betyda att personen också har tagit livet av sig. Men det är i alla fall en indikator på att det var inte helt välmående på slutet.
Nej, men verkligen. Jag skulle vilja hävda att det ganska ofta är så. Faktiskt när vi kallas till de här platserna. Men återigen, inte alltid. Och en sån här situation som är, tycker jag, väldigt angelägen att beforska. Det är den här företeelsen med balkongfall. Har du sett dokumentären som går nu, som heter Balkongfallet?
Nej.
Det här är ju en företeelse som vi förknippar ofta med faktiskt hedersrelaterat våld och förtryck. Där man stagear då de här fallen att framstå som suicid. Men det senare framkommer att det faktiskt var så att man tvingade personen att kasta sig ut från balkongen. Eller man gjorde det här handgripligen.
Mm. Fy fan. Ja.
Och i sådana fall, det här är ju jättesvåra fall för oss. Jag är jätteintresserad av att titta närmare på de här så att vi ska lära oss mer om dem. Men det som är viktigt såklart är ju att titta på nedslagsplatsen och försöka rekonstruera fallmekanismen utifrån vad som beskrivs av den som var närvarande eventuellt på platsen. Vilket ju nästan alltid är. I alla fall när det är fråga om mord. Mm. Då är det ofta en närstående som sen beskriver att den här personen har kastats ut. Finns det spår på räcke? Var det snö på räcket? Hur ser det ut, avsättningen i det? Eller damm eller smuts? Hur ser golvet ut nedanför räcket på balkongen? Hur ser kläderna ut på den misstänkte? Finns det spår av kontakt-DNA på ställen som kan tyda på att det har varit någon form av våld eller handgemäng innan? Skador. Återigen, det här med skador blir ju väldigt viktigt alltid i de här fallen. Så rättsläkaren har ju en oerhört viktig roll. Sen blir det ju då en utmaning här att förstå också de här eventuella hedersrelaterade förtecknen som också kan finnas tillsammans här. Och här tror jag att svensk polis och rättsväsende ligger lite efter. Vi skulle behöva förstå det här fenomenet bättre, helt enkelt. Ofta hänger ju det här ihop med annan typ av våldsutövning. Alltså isolering i bostaden. Eller att det finns en historia av någon form av vad man då anser vara en otillbörlig kontakt med en pojke kanske. Eller, alltså att det finns något form av hedersförtecken här. Mm. Det är ju ofta kvinnor som ramlar ut från balkonger i Sverige.
Ramlar.
Mm. Ja, men det är lite så de här fallen hanteras. Alltså, jag blir ju lite så här, jag får lite puls av det här. För att jag tycker att vi behöver bli bättre på att förstå vad det här handlar om. Och hur vi ska kunna visa vad det här handlar om, helt enkelt. Ska vi då avslutningsvis, Lena, prata lite grann om det här. Hur man kan klara upp de här händelserna. Vi har ju varit inne på kriminaltekniken, rättsmedicinen. Utredningsaspekter, men också lite mer konkret hur man kan göra. Motivet pratade vi om.
Ja.
Vad är din take på det här med motiv?
Men motivet är ju viktigt av flera olika anledningar. Dels rent juridiskt så behöver man lista ut vad motivet är för att kunna göra rätt gärningsbeskrivning och gå till åtal på rätt brott. Och sen kan ju också motivet säga så mycket om tillvägagångssättet och men alla vill ju ha svar på varför. Anhöriga, om inte annat. Mm. Så att det är alltid en central del i alla brottsutredningar av olika anledningar att hitta det där jävla motivet.
Precis, och här blir det ju lite speciellt. För här måste man ju leta ett motiv både för det som ärendet kommer in som. Det vill säga suicid. Men också då om man misstänker mord så måste man ju också hitta ett motiv för det. Och det leder oss in lite grann på rekommendationen här, hur man kan ställa upp de här fynden för att förstå bättre om det är fråga om ett mord eller då ett suicid eller olycksfall eller vad det nu kan vara fråga om. Och då är rekommendationen så här att man gör en kartläggning av dels fynd relaterat till offret, allt ifrån skador till kläders utseende till aktiviteter som man kan påvisa att den här personen har gjort före händelsen och sådär. Man tittar på närheten till offret, alltså platsen. Hur ser det ut på platsen? Finns det inbrytningsskador? Finns det tecken på strid? Och så vidare. Och så tittar man på avlägsna platser, om det finns en fyndplats till exempel. Eller en plats dit till exempel ett offer har påstås ha blivit kidnappad till. Eller en misstänkt förövare har tagit sig till eller anträffas på. Eller vad det nu kan vara. Och sen är ju rådet då att man helt enkelt jämför de här observationerna som man har gjort. Med vad man skulle förvänta sig eller vad man har förväntat sig i mordärenden tidigare. Känns det här igen från tidigare mordfall? Eller är det något här som sticker ut som vi inte alls är bekanta med? Alltså det är ju en väldigt trubbigt tillvägagångssätt. Det bygger på erfarenheter. Men vi har inte så mycket forskning att luta oss emot. Tyvärr.
Nej, men det är ju som med all annan utredningsverksamhet. vad är det som avviker från det normala och vad är det normala? Det är ju det man landar i hela tiden.
Ja, men det har du helt rätt i. Det är ju egentligen inte, det här är ju inte rocket science på något sätt. Utan det är ju bara att försöka ställa upp det utifrån de här kategorierna och ställa sig frågan, verkar det här rimligt eller inte?
Mm.
Alltså det här skulle jag kunna prata om i 3 poddavsnitt, känner jag.
Jag vet. Men jag och men vi vill lyssna i 3 poddavsnitt. Men jag tror, Anna, att vi kommer att återkomma till ämnet, för att det har så många beröringspunkter. Vi har redan nu varit inne på hedersrelaterat brott, vi har varit inne på återigen våld i nära relation, vi har varit inne på suicid och mekanismerna suicid kopplat till psykisk ohälsa. Vi kommer att komma till det här från olika håll längs med vägen. Det, men jag tror att, vad ska du säga? Jag bara hörde,
Ja, jag skulle bara flika in att det finns ju många fler fenomen där vi känner igen det här fenomenet stageade brottsplatser. Till exempel barnmord är faktiskt en sån brottskategori där det förekommer ganska ofta. Men det kan vi prata om i ett eget avsnitt.
Yes. Nu ska du vända blad, så som kungen, och alldeles snart dra en jätteviktig lista. Men innan det skulle jag vilja peta in lite samhällsinformation. Om ni vill hänga med oss mer så finns vi på Instagram, Ljungdahl och Jinghede. Där lägger vi upp lite saker kopplat till avsnitten. Vi bjussar lite av vår tillvaro och vi sänder live på lördagar 11:15. Vi finns också på mail, ljungdahl och jinghede@gmail.com. Jag säger, vi har som princip, vi kommer inte bedöma, coacha eller någonting annat i era privata juridiska mäcklemang med era nära och kära. Det är vi helt i fel instans för. I övrigt så är ni välkomna med era poddrelaterade frågor. Men nu, Anna, take it away!
Annas jätteviktiga lista.
Tackar, som David Sundin hade sagt.
Ja.
Det är ju känt att du och jag har ju gjort några märkliga yrkesväxlingar genom åren. Vi har inte varit rädda för att prova något nytt, så att säga.
Nej.
Och nu skulle jag vilja ge dig lite inspiration. Några uppslag för eventuella framtida yrkesväxlingar.
Tycker du att det verkar som att jag behöver fler uppslag?
Nej, men du kan ju tröttna på podden och allt en vacker dag.
Okej.
Helt ja, enkelt vill jag ta
en plan B.
En plan B är aldrig fel att ha.
Nej, shoot.
Då börjar jag på plats nummer 6, vilket ju så snyggt knyter an lite grann till dagens tema och till många andra poddavsnitt vi har haft i podden. Nämligen det här att bli brottsplatsstädare eller sanerare. Alltså vi har ju varit inne på det här hur brottsplatser kan se ut. Det kan vara, du har beskrivit det som en rullgardin av likmask.
Där har jag varit.
Det är blod och sörja och sådär.
Surpel, Anna, det är surpel.
Surpel, ja. Har du någonsin funderat på hur det skulle kunna vara att glida in där med städförklädet och disktrasan? När jag har lämnat. Det tilltalar inte. Nytt. Okej. Kanske skulle då yrket på plats nummer 5 passa dig bättre. Nämligen att bli provsmakare för hund eller kattmat. Jag tänker att det här borde ligga nära dig. Du vill väl att dina djur ska få den bästa? Det
varför
godaste,
kommer jag tänka på Svullo? Han åt väl kattmat?
Nej, men sluta.
Jo!
Nej, men det här är ju vidrigt.
Förut fuck. Kan inte se ner till marken och mer. Älskar Svullo.
Men tänk dig att sätta kniven och gaffeln i en smarrig kattpaté.
Nej.
Inte det heller.
Nej.
Okej, då får det bli plats nummer 4 då. Du kanske tilltalas av att jobba mest på sommarhalvåret. Vad sägs om att bli maskuppfödare, Lena?
Fan.
Alltså, tänk dig nu, det är inte bara nödvändigtvis de här små som påminner oss om fluglarver vi ser på ruttna kroppar, utan nu kan det vara långa sådana här som fiskare vill ha, och man matar ju djur med de här. Och...
Men är detta ett yrke?
Ja. googla gärna worm breeders eller
vad de heter. Absolut inte.
Okej, jag fattar. Det här är inget för dig. Plats nummer 3 då. Vad sägs om avloppsdykare?
Jag kan säga så här, att när det ska rensas i avloppsbrunnen i duschen,
ja,
då använder jag mitt ymnigt förekommande uttryck. Det här är för tråkigt för mig. Även om det är bara mitt hår som är där. Skulle aldrig falla mig in. Jag är för äcklad av sånt.
Men
där.
Alltså, tänk dig själv, du klär in dig då i din dykardräkt. Jaha. Och så sänks du ner i en silo full med mänsklig feces. Eller om det kanske är djurfeces. Gödsel. Du ser alltså inte ens någonting framför dig. Men du ska ner där. Du kanske ska leta efter en avliden. Det kanske är någon som har tappat sin klocka. Vad vet jag. Det finns ju massor med...
Alltså jag är ju cocktaildykare, Anna. Jag dyker ingenstans där det inte är 30 grader varmt och jag har en sikt på 100 meter och jag bara ser delfiner.
Okej, jag fattar.
Nej,
jag
säger nej på den också. Vad har du inget att komma med?
Ja, okej. Plats nummer 2 då.
Ja.
Armhålesniffare. Känns det...
Fast vänta. Det här har jag i alla fall praoats om.
Va? Va?
Men åk tunnelbana i Stockholm.
Oh.
Pre eller post corona. Man går in där och sen så är det någon svettig jävel som ska ta i den här stången högt upp. Och sen helt plötsligt så står du där och...
Man får en ofrivillig sniff, så att säga.
Ja,
men det här är
inte ett yrke, Anna.
Jo, det här är jätteviktigt. Alltså, det finns ju människor som har ett extremt välutvecklat luktsinne. Och de tas alltså i anspråk i all sköns möjliga konstiga sammanhang, vill jag poängtera. Det här är ju för att prova ut deodorant, doft och annat. Så att det funkar på mänsklig hud, så att säga.
Men vänta, vad står det på visitkortet? Du står ju inte armhålssniffare.
Armpitsniffer, kanske. Jag vet inte.
Armpitsmällen. Ge fanskapet tillägg.
Aha, du känner inte tilltalad av det här heller då?
Nej.
Okej, då får det bli plats nummer 1. Skulle du kunna tänka dig... den här är tuff. Skulle du kunna tänka dig att arbeta dagligen med att masturbera djur, Lena? Djurmasturberare. Är det något som kittlar?
Varför bäverrunkare?
nej. Jag pratar alltså här om att samla säden från hästar och kossor och andra djur i flaskor. Du ser chockad ut.
Vad makabert. Jag tänker att... Nej, men vänta här nu. Jag tänker att det måste ju vara väldigt mycket såna här arbetsskador för tennisarmbåge.
Oh ja. Alltså jag sa nu samla upp i flaskor. Jag vill gärna slå ett slag för att gå in och googla detta. För de här flaskorna ska jag tala om. De är som stora, jag vet inte vad. Det är inga 33 centiliters. Nej, det räcker inte. Nej, men tänk dig satsen från en hingst, Lena.
Helst inte. Helst inte. Jag tänker direkt på det här jävla pintglaset som jag hittade vid en husransakan. Nej, men Anna...
Men är det inte lite fint på något sätt ändå? Att få vara med i det här ögonblicket. Att få vara på sin vakt. Pass på, nu kommer det här...
Anna, jag skulle ha fått en 5 för varje gång någon hade sagt till mig i min uppväxt, tänk vad fint att du får vara med om det här. Det här är ett fint tillfälle. Njut nu.
Ja. Och du kan tjäna dig en slant på det här.
Nej, Anna, jag tror att jag biter mig fast i det här jävla podden som en blodigel. Jag ser inte något annat svinga in.
Nej, det var ju synd. Du får väl återkomma då, om du vill ha några andra uppslag.
Ja.
Okej, Lena. Det var det.
Det var det. Vi... Hörs på lördag 10:45. Då är det live på Instagram.
Det är det.
Det blir kul. Vi kan samlas i bikuper och prata om detta.
Ja, det kan hända att det finns mycket att prata om efter det här. Att människor behöver samtalsstöd eventuellt. Ja. Vi får se.
Och då finns vi där och tar emot er med öppna armar. Hörrni, ha det bra tills dess allihopa. Och Anna, puss på dig.
Puss, puss. Bye.
Bye. We'll be right back.